Du lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Det är en hel del människor i Sunne som känner till Håkan Eriksson. De två senaste åren har han lagt många timmar och mycket pengar på att göra Ski Sunne till en året runt anläggning. Han har hunnit vara chef på Nolato och gummifabrik i Sunne, startat och drivit GMA, Ground Machinery Application AB, i Torsby och sedan i Sunne och mycket annat. Hans tankar kretsar ofta kring hur vår ort kan sticka ut. Hur vi kan visa det där lilla extra. Att vi har något särskilt att komma med. Han är uppvuxen i Storfors och började sommarjobba när han var 15 år. När Håkan var 18 år sa chefen, nu tycker jag att Eriksson ska utbilda sig. Och så blev det. Om detta och mycket annat ska ni nu få lyssna till idag. Välkommen hit Håkan.
Tack så mycket.
Ja, jag har sett din digra CV nu. Vi har gjort research för detta. Och det är ju väldigt mycket olika saker du har hunnit göra under ditt långa yrkesliv. Jag räknar ut, om man utgår från det här med 15 år så är det 67 år.
Ja, det stämmer.
Om du backar tillbaka, är det någon del i detta som du tycker har varit allra roligast?
Ja, det finns i person lite olika, men det här vi hade med Sunne gummifabrik som hette när vi växte från 34 anställda när jag var produktionschef till cirka 200 anställda. Det var en fantastisk resa.
Ja, vad roligt. Vad är det för tidsperiod? Kommer du ihåg det?
Det var från 70 till 81 tror jag.
Mm. Och sen har du rört dig i det här kring med gummifabrik och rört dig på andra delar av landet också. Du hamnade en period sen också i Viskafors och du har varit i Gislaved. Och...
Ja, Viskafors, det var så att Firestone ville lägga ner den fabriken och då gick ett erbjudande ut till de som höll i branschen om man vill överta den. Så att Hexagon som då ägde gummifabriken, vi bestämde oss att vi skulle gå in och se på det. Och tog vi beslut att vi övertar den delen då. Och för det fick vi en påse pengar då. Att försöka lägga ner och omstrukturera så det kunde bli en fortsättning. Och det jobbet fick jag då.
Mm.
Så vi var 1100 anställda när jag började. Och målet var att komma ner till 400. 50 anställda.
Ja. Mm. Så att ha ett sånt där vd-jobb, det kan se väldigt olika ut. Ena gången så bygger man upp en verksamhet och andra gången så ska verksamheten bevaras men man behöver liksom förbättra lönsamheten på olika sätt. Och här var det att det var liksom för stort då med antalet anställda. Eller hur ska man...
Ja, man ville avverka. Man hade tillverkning av däck.
Mm.
Och det ville man sluta med.
Mm.
Så man lade ner en hel däcksfabrik i Borås. Då.
Mm. Mm.
Och vi ska först vara industrigummi och industridäck.
Mm. Mm.
Så det satsades på dem.
Mm.
Och det vändes till lönsamt. Och sen några år efteråt så såldes det alltihop till Trelleborg. Då.
Mm. För när man rör sig så där uppe i styrelser och har vd-positioner och så. Jag tänker man får ju... Man måste ju ha en lite särskild karaktär. Man går in och så är det så att man får ett tydligt uppdrag när man söker jobbet? Det får man ju kanske på alla jobb, men just det här som det var nu i Viskafors. Att det här är målet, det här ska du göra. Och när man har slutfört det, går man vidare då? Eller kan man sitta kvar? Är det något avtal kring det? Eller ligger det hos en själv också?
Ja, mitt jobb var ju att städa fabriken och anställa en vd. Och sen göra den delen av jobbet. Då.
Mm.
Så... När det var över så anställde vi en ny vd då, som fortsatte med jobbet. Då.
Ja.
Så fick jag återgå till Sunne. Då, men det var lite svårt att komma tillbaka. Då. Det var inte lika roligt då.
Nej.
Därför kom mina barn och tyckte vi skulle göra någonting. Och då startade vi något som heter Sundbark. Då.
Och vad var det för något?
Ja, vi utvecklade det med bark som fanns på barktippen i Skogal. Då. till jordförbättring och täckbark.
Ja.
Det är företaget utvecklar vidare sen och blir rörlundar.
Ja. Och jag tänker, jag ler här, för det är så fantastiskt med vissa av oss, vi håller oss i vår lilla nisch, men då hoppar du från gummi till någon slags barkproduktion. Och jag tänker att det finns ingen rädsla för nya utmaningar, precis.
Nej, men är man nyfiken så är man ju.
Ja, det måste man vara. Hur kom ni på detta? Du säger att det var dina barn. Hade någon av dem jobbat i den branschen på något sätt? Eller så? Vem upptäckte nischen?
Absolut inte.
Nej.
Utan han var på ett seminarium. Jag var i Hexagon. Mm. Så var det en professor som hade föredrag. Och han pratade om framtiden. Att det här med trädgårdssidan, sa han, det är någonting som kommer att utvecklas. Och då blev jag nyfiken där och vi tog ett snack då på sidan om. Och den vägen blir det då.
Ja.
Vi kanske ska vara med på det där med trädgård då.
Och trädgård, det får man väl ändå säga att han hade rätt i.
Ja,
för är det någonting vi håller på med idag och många år tillbaka, så är det ju detta med våra trädgårdar.
Ja, det växte enormt.
Ja. Hur länge höll ni på med det?
Ja, det finns ju... Det övertogs en av min dotter och hennes man då, som drev ut. Och sen sålde man det. Så det är ju Rölunda, det ligger ju i Karlstad. Ja, det är ju på många ställen i Sverige. Då. Mm. Det är bland de största i branschen. Då.
Ja, det är ju häftigt. Väldigt roligt. Ja, men sen så slutade du då som vd där på gummifabriken. Och sen hamnade du lite grann i det som också är ett spår hos dig. Jag ser att du krossade berg i Älverum. Men detta med berg kommer ju in lite senare också. Och det som vi kanske mest känner till om dig. Får du berätta här om de här turerna?
Ja, det var ju så att när vi höll på med jordförbättringarna så hade vi ingenting att göra på vintern. Och utrustningen stod där. Så då åkte vi till Älverum och krossade fjäll, som det hette där då.
Och det var stenkross som man behövde?
Det var stenkrossen, ja. Det var en speciell bergart där, som var väldigt hård då.
Och detta, jag tänker att det var också, är det typiskt Håkan Eriksson det att du ser att nu kan vi inte sitta här och rulla tummarna en stund, utan vad ska vi hitta på nu? Då åker vi till Norge och krossar lite berg.
Ja.
Va?
Ja. Det gick väldigt bra ett tag, men sen så gjorde den som var beställare konkurs då.
Ja, okej. Och då var det svårt.
Ja, och då blev det svårt. Och då funderade jag, vad skulle du göra? Då kom Hexagon tillbaka och sa att du kan bli chef för hemglass i Norge.
Ja.
Ja. Jämvis heter det.
Och då kastar du in i glassbranschen.
Ja. Alltså,
men då får jag fråga dig, jag tänker detta ändå, när man sitter i ledningar, det måste ju ändå vara på ett vis en del karaktärsdrag som fungerar oavsett bransch. Förstår du jag menar?
Ja, ja.
En verksamhet behöver ju ha vissa saker som bara som är oavsett om det är glass som produceras eller om man krossar grus eller om det är gummi som flyter och skapar pengarna. Är det så också? Jag tänker, när man ber dig att bli vd för hemglass, så måste det ju finnas...
Man är ju inte ensam.
Nej.
Man gäller att ha ett bra samarbete med medarbetare och sätta sig in i vad man sysslar med också. Men det här med glass var ju speciellt, det måste jag säga. Det var väldigt roligt också.
Ja. Mm.
Vi satsade hårt på något som heter Quickburger. På vintern hade vi ingen stor glassförsäljning, utan då började vi med hamburgare. Och sen hyrde vi sådana här mikrovågsugnar.
Okay.
Ett 30-40-tal som vi ställde in på mackor då. Och sen levererade vi det och sen köpte folk de här då.
Små hamburgare.
Exakt 2 minuter skulle vara i mikron som skulle äta.
Ja, för man har ju lite bråttom där när man står och ska tanka och vill in i bilen igen och...
Ja, men det
ja.
Så det var ju en stor grej i Norge då. Men när jag slutade så köptes det av Drammen i Sättra. Köpte upp dem. Och gå in på en mack idag, så är det ju mer restaurang än vad det är tillbehör.
Idag är det så, ja. Du kan välja på olika korvar och det kan...
Ja,
det luktar till och med mat ibland när man kliver in.
Ja.
Ja. Nej, men så är det. Men då var ni ganska fort, kvickt ute där. Snabbt ute heter det. Ni var först ut.
Ja, vi var tidigt ute.
Ja, det här är på 80-talet, ser jag i din digra CV här.
Ja.
Ja, och jag funderar på detta då, när du är i Norge. Sitter du och pendlar från Värmland eller vad har du din hemvist?
Nej, jag hade övernattningslägenhet i Oslo.
Ja. Och så var du hemma in emellan då. Mm. Men bodde du i Karlstad då? Eller var
Nej,
du
bodde i Sunne.
I Sunne. Mm. Mm. Efter Hemglass så är det då Småland.
Ja. Det ringde personen och frågade om jag var intresserad av att bli chef för Islavi, industrigummi. Mm. Det var ett företag på 450 anställda. En del av Islavi, en division.
Mm. Ja.
Och då jag kände mig mer hemma där.
Ja, så i den branschen.
Ja, i den branschen. Jag tog det jobbet då.
Mm. Vad stod det på uppdragssedeln då? Om man nu får en sån eller...
Ja, det hade gått dåligt i många, många år. Så jag skulle få fria händer och se till att vi fick ett lönsamt. Ja. Och det var ett stort jobb.
Mm. Och lite annan företagskultur. För jag tänker den här mindre fabriken, mindre säger jag. Du hade många anställda i Sunde också på gummifabriken här. Men då kom du in i en annan typ av verksamhet. Berätta.
Ja, det var ju KF-handlandet som det heter. Va? Det var ju ett helt annat än vad jag var van vid.
Ja, det var lite större maskineri, det kooperativa som låg bakom. Och...
Man skulle ta mer hänsyn till mycket saker.
Ja. Ja. Som,
kanske man inte gjorde, men det går inte att göra det. Utan man måste ju leva i samma värld som alla andra.
Ja.
Mm. Men,
för det är ju olika kulturer att komma till naturligtvis. Vad var det svåraste då och roligaste kanske?
Ja, det svåraste var väl att... Att verkligen ta tag och att få ledningen eller styr som var med på att här måste vi förändra. Och det gick man med på till slut och jag fick ett väldigt bra investeringsprogram på 34 miljoner.
Mm.
Men sen hade vi ju väldigt tryck ifrån våra kunder att vi var dåliga att leverera. Utan så startade vi en fabrik i Vårberg. Vi flyttade över produktion dit då. För det var väldigt svårt att få tag i folk i Islaved. Mm.
Ja, det fanns inte personal nog. Eller Nej. Kunnig personal kanske också.
Nej, utbildad. Personal. Det är så mycket småföretag där som slåss om duktigt.
Personal, ja. Personal. Ja. Ja, det är hela Gnosjöandan och Värnamo och alltihopa. Gick det, blev det lyckat med dem? Var det så nämligen att folk fick sitta och vänta på sina folk, säger jag, med era kunder?
Ja, men vi... När vi kom igång där uppe i Vårberg så flöt det på väldigt bra.
Ja,
Men jag och Lenin kom inte riktigt överens då. Så att jag slutade där.
Men det var några år i alla fall.
Ja.
Och vad hände sen då? Du startade det här i Vårberg och det var 87. Men sen så är det någonting, står det något nytt här?
Ja, jag kom tillbaka till Sunne.
Mm. Och vad gjorde Nolato för något?
Ja, det var Sunne gummifabrik förut. Då, så det var industrigummi också. Mm. Men det var samma där, kom tillbaka. Det var ju... Man var inte riktigt med på... Det var inte, utvecklingen har inte varit den rätta, utan man hade mycket gamla grejer och då hade vi svårt att konkurrera.
Ja.
Så därför till att få ner kostnaderna där så startade jag en fabrik i... Tjeckoslovakien.
Ja, och det där var väl en lite speciell historia kring, för när jag ser på årtalen så är det precis när muren faller och måste varit en speciell tid att röra sig österut.
Ja, jag träffade en som bodde i Glava bort i Arvika. Som var tjeck, han var barndomskamrat med Havel.
Tjeckens president, ska vi säga. Blev det rätt?
Ja, han blev president sen.
Ja.
Och han ringde mig och frågade om jag kunde hjälpa med kopieringsmaskiner för att de fick inte ut sitt budskap för kommunismen var ju starkare då. Så jag hjälpte till, han fick tag i en 5-6 kopieringsmaskiner, stoppa in dem i en folkvagnsbuss och åkte ner till Tjeckoslovakien.
Du var del av att muren föll här.
Ja, just det. Och sen så ringde han efter en tid, ett halvår efter.
Den här killen i Arvika?
Ja. Och Giri Repa hette han. Och sa att vill du inte starta en fabrik i Tjeckoslovakien? Vi hade pratat om sånt där förut. Nej, det vet jag. Ja, vi åker ner, sa han. Ja, och sen klev han in. Jag var inte med. Han klev in på kontoret till Havel. Och så fick vi en lista på fabriker som inte skulle överleva nu när muren får man leverera till Ryssland då. En lista. Så vi åkte till en utanför Pilsen, en ort där. Och titta, och det var en helt nybyggd fabrik.
Oj.
Ja, så det tände till direkt och så fick en uppgörelse att vi skulle få med lön och energi skulle vi ligga runt 20 kronor. Då. Och då var kostnaden i Sverige 100 kronor.
Oj, 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 det är en jätteskillnad.
Så vi flyttade ner maskiner och startade med en gång och kom igång där.
Och det gick bra?
Ja, det gick bra. Väldigt bra.
Det är väldigt roligt med dig, Håkan. Nu har vi fått något exempel till här. Det här att du, de där tillfälligheterna. Mm. Hur kände du den här mannen i Arvika? Var det någon du bara hade kommit till Sundsbro?
Nej, jag har känt den genom min dotter och hennes mamma.
Mm. Och så var det kopieringsapparater först i samband med muren fall. Och sen så, ja. Så blir det en fabrik.
Sen blir det en fabrik.
Sen blir det en fabrik. Och när man ska starta på ett nytt ställe i utlandet så det kan ju inte bara vara jätteenkelt med byråkrati och så, men det kanske var en period också när det, tjeckerna var på hugget och ville utveckla och få till företagande på ett annat sätt.
Ja. Sen får man ju anställa en advokat som i det här fallet och en som sköter det administrativa och ser till att allt löper på.
Alla papper fungerar och det juridiska, blir rätt. Ja, ja det förstår jag. Vet du hur den fungerade idag? För det är ju väl nästan 30 år sedan.
Ja, nej, ägarna var inte på samma nivå som att de la ner några år senare.
Ja.
Sen startade i Estland istället.
Ja, ja.
Varför vet jag inte.
Nej. Ja, ja. Men
det är så.
Det är så. Det går fram och tillbaka, ja. Men om vi ska prata lite generellt ett tag. Vad är det för, vi började också med ingressen där. Att det var en chef där hemma när du var ung som sa att nej, hörde, nu ska Eriksson utbilda sig. Vad tror du att det var för någonting karaktärsdrag han såg? Och vad var det som gjorde att någon tittar på det med de glasögonen?
Ja, det vet jag inte vad det var, men han har ju varit styrelseordförande för Uddeholmsbolaget i 15-20 år. Ja. Så vi kom väldigt, väldigt bra. Han var ju väldigt gammal i förhållande till mig då.
Ja.
Men han tog hand om mig väldigt.
Ja.
Så han sa så att jag sa att jag inte går, jag är jämt gifta mig, så jag tog åt det. Jo, men det finns stipendium, sa han. Jaha. Ja, ja. Så sökte jag till Kristinehamns praktiska skola, sa han. Och det gjorde jag. Och mycket riktigt så fick jag ett stipendium som jag levde på då.
Ja. Och flyttade till Kristinehamn?
Nej, vi åkte från Storfors, jag var inte med en 3 mil.
Ja, ja.
Åkte buss eller tåg på morgonen. Hem.
Så det gick bra att pendla? Eller?
Jag läste in 6 ämnen då på ett år. Då.
Oj.
För motsvarande realexamen.
Mm.
Och sen har man startat en ingenjörsexamen i Kristinehamns praktiska skola. Och så sökte jag in där och kom in där då. Och då sa han igen, farbrorna, det finns stipendium på.
Och du fick de där stipendierna, det var ju fantastiskt.
Mm. Då fick jag det och sen gick jag ur skolan och sen sista gången vi träffades så sa han, kom upp till ett kontor i Stockholm, sa han. Jaha, ja, där ligger det och det. Sen stod där Kungsgatan och det var en av de stora tornen som var där. Kungsgatan.
Ja, det är väldigt tjusigt där. Men...
Ja, där satt han bakom en. Han hade väl en 4 sekreterare och så satt han längst bak och sög på en cigarr när jag kom.
Ja, det är som i en film.
Ja. Så pratade vi ut där och han tyckte jag skulle söka till Uddeholmsbolaget.
Och det var
sen
lite...
gav han mig ett kuvert med en stämpel på och så sa han, när du söker jobb så skickar du med det här.
Ja, gulligt.
Ja.
Och det gick bra?
Ja, det gick bra.
Fanns det jobb att söka då på Uddeholm?
Ja, det fanns. Jag fick ett jobb i Munkfors.
Aha.
På arbetsstudieavdelningen där.
Ja.
Mm. Och sen fick jag som uppgift efter ett år då, att gå och se över fjäderfabrikens framtid. Och gjorde en utredning av det. Och där blev det att den såldes vidare till Lesjöfors.
Okej, Och i sånt här, Håkan, är det ditt matematiska jag som jobbar mycket? Är du liksom duktig på att se flöden och hur lönsamheten ska bli bra? Eller vad är det? Vad är det för...
Jag tror att jag ser möjligheter.
Ja. Mm.
Och sen, ja, kanske lite med matematik då. Allting ska ju gå ihop.
Ja, det ska ju det. Och flöden, vad kan det vara för någonting då som man tänker sig måste fungera?
Ja, man måste ju se på på de produkter man har. Vad tror jag om framtiden? Ja.
Och ha lite fingertoppskänsla. För jag tänker på det här ni pratade om. Du snappade upp den här föreläsaren som pratade om trädgård.
Ja.
Att det låg i tiden. Mm. Så du måste ju också vara en liten sån här som pejlar in. Vad är det som rör sig här i samhället nu? Och...
Mm. Men det var ju intressant för att det var, säger, bilismens tid det var då. Alla åkte bil.
Mm.
Ja, och det var han inne på, att vi kan inte hålla på och bara åka bil.
Nej.
Vi måste hitta på något annat. Och, och så han trädgård som en källa till utveckling. Ja.
Mm. Så han såg detta med miljöförstörelsen kanske, att vi inte vet inte, och det är inte hållbart för oss att hålla på och ha den sysselsättningen, sitta och köra. Och fanns det den aspekten då redan?
Mm.
Ja, men då är du i alla fall, vad ska jag säga, du har en talang för att snappa upp var de lönsamma idéerna rör sig eller finns.
Ja.
Det, jag vet att du
är inte
blygsam,
bara så, utan jag har förmånen att träffa trevliga människor också.
Som har de där idéerna också?
Ja, som funderar också kanske.
Ja, men lite
grann.
Det
är lätt att ta beslut kanske om man har 3-4 med, som är med på samma båt.
Såklart. Mm. Ja, men det är viktigt att säga, verkligen. Ja, och då det här med, nu vi landade in Nolato, han vi hamnade i, och sen kommer ju ändå det som vi kanske här i Sunne känner till, och det hette ju först Gurlita Maskin AB i Torsby, stämmer det?
Ja.
Då får du ju ge oss den berättelsen också. Hur hamnar du plötsligt i tunnelbranschen, får jag kalla det?
Ja,
berg- och
ja,
tunnelbranschen.
Det var så att Nolato och jag kom inte överens, utan då skildes vi. Då satt jag hemma och funderade, vad ska jag göra? Använda mitt resten av mitt liv till. Och då började telefonen ringa. Hej Håkan. Det var mina kunder som har varit då. Och så har vi haft så roligt genom åren. Start en gummifabrik, så vi lägger jobben hos dig. Och är det, hänger det på pengar, så hjälper vi till. Vet du.
Ja,
så det var svårt att börja.
Ja.
Mm.
Men då blev det inte en ren gummifabrik, eller?
Det var det från början.
Från början var det.
Och sen... har jag ju träffat genom åren norrmän, och de låg väldigt långt fram i byggnation av tunnlar. Och hade utvecklat ett system där som heter norska metoden, kallar de dem, skandinaviska kallar vi det. Där man går före och sätter hål i periferin.
På bergväggen?
Och trycker in betong så att man får ett betongrör och tätat betongrör att jobba i.
Och sen kan man lyfta ut stenen som är innefattat
i det
där.
Ja, man spränger in i det här för person, och då är det redan i stort sett torrt. Då. Och Trelleborg hade gjort en plugg där, men den hängde inte med utvecklingen, och Trelleborg ville inte fortsätta. Så jag fick chansen att utveckla den. Och sen utvecklade det både med rör och allting, då, så det är ett komplett system.
Men då... tänker jag, så hade du så duktiga, kunniga människor i den branschen? Eller sitter du själv och tänker ut? Eller var det det här kombinationen med norrmännen som gjorde att själva tekniken utvecklades? För det är ju, som jag hörde, så var det väl ganska nytt?
Ja, det var nytt. Och det var ju kombination med norrmännen.
Mm.
Gjorde för Sverige fanns, gjorde man inte på det viset.
Mm.
Utan här hade man... så kallade man sätta in en gummiplugg, det gjorde man lika, men sen så när man sprutade in betongen så stängde man kran och så fick man betong i rörerna. Det här systemet vi har är ju engångsgrej, så att man sprutar in betongen, sen när det är färdigt tar man bort röret och stoppar det i vatten, och så det kan man använda flera gånger. Va?
Mm.
Det är som metoden som fanns förut, då fick man borra ur betongen ur rören då.
Så förfarandet är mycket enklare och kanske snabbare också.
Ja, mycket enklare och billigare system.
Ja. Och detta är någonting som idag används på många platser. Jag gick in och tittade på hemsidan.
Mm.
Det säljs ju över hela världen.
Säljs över hela världen.
Ja.
Mm. Den stora grejen vi hade ett tag för 5-10 år sedan kanske var i Hongkong. Det var ett norskt företag, LNS heter det, och vi och AMV som levererade grejer dit. LNS var det som drev jobbet. Och det var en avloppstunnel, 3 stycken. Varav två Hongkong-företag fick två tunnlar och LNS fick en tunnel. Mm. Och så skulle man se vem som var bäst.
Oj.
Och när LNS var färdigt så hade de andra kommit 57%.
Oj, oj, oj.
Mm. Så att vi levererade ju väldigt mycket till Hongkong och till Australien, Sydamerika, ja, överallt.
Ja, för jag tänker det måste vara en metod som fungerar i gruvor också.
Ja, lite annorlunda. Gruvor är mer bult då. För man, det tätas ju naturligtvis i de här förfallade gångarna som är vad ska jag säga, för transporter.
Ja,
och sånt,
där personalen rör sig också.
Men sen gruv, där man tar marmen, där får ju...
Det är någonting annat, ja. Ja, det är en annan teknik.
Mm.
Men fantastiskt. Och hur många anställda har GMA idag?
Ja, det är väl... Det togs in 5 nu, så det är 22.
Ja, och Sunne baserat.
Mm.
Mm. Ja, för nu kommer vi in på Sunne. Och jag sa inledningsvis att du brinner ju för den här trakten och vår köping. Vad är det som är särskilt här, tänker du, eller som kan bli särskilt också?
Man ska klara för sig att Sunne utifrån är ju en kommun som alla sneglar lite på. Att Sunne har något speciellt. Va? Och det har vi haft, som jag ser det. Va? Alla har försökt att skapa någonting i Sunne som är annorlunda. Men vi får inte slappna av, utan nu måste vi ta tag i det här igen. Och gå vidare, för om vi ska få bra folk och utveckla företagen här i Sunne så måste vi ha en ort dit familjer vill flytta. Ja, och då går det inte bara att ha pizzerier.
Till exempel, nej.
Nej.
För man flyttar ju, som du säger, det kan ju vara mamman eller pappan i familjen som hittar ett spännande jobb, men de andra måste också trivas.
De andra måste trivas också.
Mm. Och det är klart att vi har, jag som är ganska nyinflyttad, jag blev ju fascinerad av det. Dels är det ju alla sommaraktiviteter som finns med Berättarladan och Mårbacka och vackra Rottneros. Och nu har ni dragit igång även att man med skidbacken och att det kanske kan vara cykling där på sommaren och det finns vandringsleder och så vidare. Så det rör ju sig, men du är lite mer ute efter någon slags helhetstänk.
Som jag ser så måste man utveckla samhället, kommunen Sunne, va? Ja, alltså ta ett helhetsgrepp. Så att man jobbar mot samma mål allihop.
Allihopa. Inte se att vi konkurrerar med varandra, utan se...
Nej, se någon som jobbar med helheten.
Ja.
Det är väldigt, väldigt viktigt. De andra orterna, om man tittar på Trysil och Åre och allt som här, så har man tagit sådana grepp. Och där Åre, där företagarna satsar 5-6 miljoner om året för att kunna driva fram utvecklingen, som i och för sig kanske inte är lönsamt, men som drar till sig folk.
Ja, just det. Mm. Så att de lyfter blicken från sin egen verksamhet och tittar vad är det som behövs runt omkring, för kanske service eller det kan väl också vara, antar jag, investeringar i anläggningar som kanske inte går runt utan deras stöd och hjälp.
Ja, precis. Ja. Det är så.
Ja. Mm. Och nu har vi det lite knepigt, för nu när vi sitter och gör den här intervjun så är elpriserna, är nästan som vi skulle släcka här inne för att spara på elen. Men det är ju naturligtvis knepigt då. Vi sitter här och det är höst och snart kommer en vinter. Mm. Och du har gjort stora investeringar i det som heter Sunne Ski och Bike numera.
Ja.
Och hur rör det sig där just nu då, tankarna?
Ja, med de priser som vi ser framom oss just nu så skulle det alltså bli dubbla. Alltså vi skulle öka från 2,5 miljoner till bara 5-6 miljoner.
I kostnader?
Kostnader, ja. Och... Vad har vi? Det har vi inte chans att ta ut i priser.
Nej.
Och har vi någon vinter?
Mm, vi vet inte det heller.
Nej. Så det är väldigt frågetecken. Nu försöker vi se det. Och kan vi dra ner och bara göra en skidbacke och försöka banta ner?
Ja, ni sitter och funderar kring
det. Men hur mycket folk kommer det då?
Ja, svår situation är det. Och det kommer ju kanske inte bara vara vi här som sitter inför sådana lite knepiga beslut just det här året. Vi får ju helt enkelt leva med det och se hur det går. Men om man skulle avrunda och säga så här, att finns det några nyckelord? Så du, jag vet att du har pratat om samarbete och goda medarbetare. Mm. Om man tänker kring Sunne, då ska vi summera det en gång och se vad vi kan, vad kan Sunne behöva?
Ja, det Sunne behöver, det är ju också att vi har ett samhälle, som jag sa förut, som folk vill investera i och flytta hit företag. Och företag är hit, AMV då, ett företag som vi har jobbat med på GMA, som trivs väldigt bra och vill utveckla verksamheten.
Vad gör de för något?
De gör borrriggar och arbetsplattformar.
Som sitter, ja, lite ihop med
väldigt
GMA.
Väldigt duktiga. Ja, konkurrerar med Atlas Copco. Då. Väldigt framgångsrika här i Skandinavien och även utomlands. Så, och sen försöker vi koppla på några företag till dem. Mm. Försöker att bli duktig inom det här med tunnelbyggnation.
Det kanske blir det. Det kan, vi kan få till en slogan där. Vi är sagolika även på tunnlar.
Ja, det vore,
ja, det vore roligt. Ja. Håkan Eriksson, vi avrundar där. Tusen tack som kom.
Tack så mycket.
Jag ska också såklart tacka vår studietekniker här, Peter Obarius, och även Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin för Sunnepodden. Projektledare är Anneli Jansson och jag som har intervjuat heter Susanne Nyman. Och välkomna tillbaka.